församlade till sammankomst i vår frälsares Jesu Kristi namn, så får jag hälsa er alla med Guds nåd och Guds frid. Vi var senaste söndag i hemförsamlingen och hade bön, och då var det många där som ville sända hälsningar hit till er i Luleå. Speciellt en speciell broder där i församlingen som vi har, som är en fantastisk förebedjare, Patrik Hagnäs. Någon av er känner honom, och han är ju speciell på många sätt, har begränsningar på många sätt, men andligt så har han inga begränsningar. Han är en fantastisk förebedjare, och han sa: hälsa från Patrik. Och han lovade att komma ihåg oss i bön det här veckoslutet. Det är ju som vi hörde av broder Roland, vi alltid då vi samlas till Guds ords hörande, så kommer vi från olika livssituationer. Men det allra viktigaste då vi kommer inför Guds ords hörande är det att vi skulle be till Gud att han skulle tala till oss. Om vi har en sådan bön till Gud då vi samlas till Guds ords hörande, så tror jag att Gud alltid hör en sådan bön och fyller de behov som vi har. För det finns ingen annan som kan bevara oss i en levande tro här i världen än himmelens Gud genom sitt eget ord. Vi har idag begravning i hemförsamlingen, och lite kändes det för mig att jag borde ha varit där på begravning, men då jag tänkte närmare på det den här veckan, så tror jag att det var viktigare att jag besökte brodern då han levde. Han var en av de, han som idag begravdes, en av dem som miste sin pappa i kriget då han var 1 år gammal. Han fick aldrig någonsin se sin pappa och aldrig lära känna honom. Han fick hastigt en dödlig sjukdom, och då jag hörde det så åkte jag till sjukhuset och hälsade på honom. Och det första han sa då jag kom dit var det att han har hela livet önskat att få se sin pappa. Nu äntligen ska jag få möta honom i himlen. Nu har han farit i himlen och nu har han fått möta sin pappa. För han var kristen och han ville tro sin synd förlåten i Jesu namn och blod. Det är det allra viktigaste för oss människor. Vi som är unga, vi tänker inte så mycket på det att vi en gång ska lämna det här livet. Ändå så kan vi lämna det hastigt och plötsligt. Vad är då det allra viktigaste? Det allra viktigaste då är att vi är beredda att möta vår skapare. Jag tror att vi alla som är här ikväll vet på vilket sätt vi kan bereda oss för det här mötet. Och det är det att vi låter Guds ande leda oss och att vi vill vara Guds barn. Då är vi beredda genom Jesu Kristi försoning att möta vår skapare. Den här veckan så har vi ju haft som tema i Finland, det var bönsöndagen senaste söndag, och bönen har varit tema i den finska kyrkohandboken den här veckan. Och en av texterna som var i senaste söndag så är kanske en lite förunderlig text. Men jag tänkte om vi skulle läsa den här ikväll från Andra Moseboks 17 kapitel, från vers 8 och till kapitlets slut. Den här texten är nog andligt djup. Och jag kan nog ärligt säga att jag förstår den inte. Men ändå så har den här texten fått lära Guds folk genom århundraden, årtusenden, var hjälpen finns i alla livets skiften. Så vi ska läsa från Andra Mosebok 17 kapitel, från vers 8 ska vi läsa i Jesu namn. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sade Mose till Josua: välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig övers på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek, medan Mose, Aaron och Hur steg upp övers på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog det därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer en på var sida. Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Herren sade till Mose, skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, för jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte mer finns under himmelen. Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. Han sade, en hand har lyfts mot Herrens tron. Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Amen. Vi ber tillsammans. Tala Herre, din tjänare hör. Den text som vi här läste så var en förunderlig text på många sätt. Jag har många gånger, speciellt i ungdomsåren, har jag stannat vid den här texten då jag har läst Bibeln och funderat över det andliga innehållet i den här texten. För vi vet att en sådan händelse som beskrivs här så skulle inte vara skriven i Bibeln om den inte skulle ha ett djupare innehåll åt oss. Vi kommer ju ihåg att Israels barn hade lämnat Egypten, kom ju över till Sinai. Och det var ett folk som hade lämnat Egypten som var helt och hållet utan krigserfarenhet. De visste inte hur man skulle kriga och hur man skulle försvara sig. De var från den mänskliga sidan fullständigt hjälplösa. De hade vandrat några dagsresor in i Sinaiöken, och så plötsligt så blir de törstiga. Och de hade inget vatten. Vi ska komma ihåg att Bibeln säger att det var 600 000 män förutom kvinnor och barn som kommer ur Egypten. Då kommer de till Mose och klagar att de är utan vatten. Och Mose slår på klippan och så får de vatten. Efter att de hade fått dricka sig mätta så läste vi i texten att då kommer fienden. Amalekiterna var ett kananeiskt folk som bodde i Israel på den tiden. Och det var det första gången som judarna blir ansatta av kananeerna. Den här vreden som fanns emot det här judiska folket, så det hade fått sin början redan av Abrahams två söner, Isak och Ismael. Kanske ni ungdomar någon gång har funderat över det här enorma hatet som vi ser i Israel idag mellan judarna och araberna. Och kanske ni har funderat någon gång att vad beror det på att det här hatet har blivit så stort och enormt? Det kommer ända ifrån Isak och Ismael, Abrahams två söner, som var i strid med varann. För då Isak föddes var Ismael 13 år. Och det står skrivet i första Mosebok att Ismael hela tiden försmedade och föraktade Isak. Den här okärleken och vreden har nu levt i flera tusen år. Och jag tror att den aldrig kommer att lägga sig så länge världen står. Det här amalekiterna hade hört om judafolket, att de hade lämnat Egypten. Och Gud hade på ett förunderligt sätt torkat ut havet för dem, så att de torrskodda hade gått genom havet. Och då kommer de emot dem med svärd och hade tänkt, garanterat hade de tänkt det, att de skulle utrota det här folket. Nu var goda råd dyra i Israels barnaskara, för ingen av dem kunde kriga, ingen kunde försvara sig. Vad skulle man göra? Mose visste vad man skulle göra, eftersom Gud hade sagt åt Mose. Gud hade sagt åt Mose att ta den staven med dig som du hade slått på Röda havets vatten med, och Röda havet delade sig. Ta den staven med dig på berget. Håll ut den över människorna, så ska jag ge seger åt judafolket. Mose gjorde som han hade fått befallning om. Han stiger upp på berget tillsammans med Aron och Hur. Aron var Mose broder. Och de här gamla hebreiska bibelforskarna säger att Hur ska ha varit den mannen som var gift med Miriam, Arons syster. De här två stiger upp med Mose på berget. Och så börjar Josua försvara Israels barn. Mose håller ut den här staven som Herren hade befallt honom. Och då segrar Josua. Men så gick det med Mose som det gör med oss människor. Att armarna blev trötta och staven sjönk ner. Då har fienderna övertagit. Jag har mycket tänkt på det här. Om Moses armar skulle ha hållits upp. Han skulle ha klarat det här med egen styrka. Så skulle det ha kommit en annan väg in i himmelen. Men Gud visste vad som behövdes. Så Gud hade sänt med de här två bröderna. Och då Mose armar sjunker ner. Så tar de en sten. Mose får sätta sig ner. Och så håller de upp Mose armar med sina händer. Och då kan Josua ta seger över det här folket. Varför var det så viktigt att Aron och Hur skulle komma med på berget och hålla upp Mose armar? Bara för det att de hade fått den befallningen av Gud att de skulle hålla upp Mose armar som höll upp staven. På samma sätt är det då en ordets förkunnare stiger fram inför Herrens Sion. Om det inte finns sådana som bär honom på bönens armar och som lyfter upp Herrens stav genom förbön, så får den tjänaren ingenting att säga. Om han också skulle få någonting att säga, så kan han aldrig ge liv åt det ordet av egen kraft och kunskap, utan det är Sion som ska be för honom, som ska predika genom tjänarens mun. Har ni kommit ihåg det här i Luleå? Vi får rannsaka oss alla idag och tänka över det här. Jag har kommit på mig själv med en sak, att många gånger så kommer jag lyssna på Guds ord och så glömmer jag att be för honom som ska predika. Då hade det kunnat gå för mig på det sättet att jag har suttit under en hel predikan och inte upplevt att ordet har berört mig. Felet har varit på mig själv. Jag har inte kommit ihåg att be till Gud att han skulle öppna mitt hjärta för ordet. Och att han skulle öppna ordet för predikanten så att han skulle få så ut ordet. Att det skulle få träffa mitt hjärta och göra det verk som det är sänt till i mitt hjärta. Det här är så viktigt som vi hörde av brodern här i början. Att komma ihåg då vi kommer på sammankomst. Att be till Gud att han skulle få skola oss och lära oss. Vi vet Israels barn som var olärda att försvara sig. Om de egen kraft skulle ha måste börja försvara sig mot fienden. Så skulle fienden ha slått ner dem till sista man. De skulle aldrig ha klarat det här. Men de hade Herrens stav som var upplyft över dem. Det betyder det att himmelens Gud själv stred för dem. Då jag läste den här texten där hemma igår kväll så kom det så levande för mig eftersom vi senaste söndag i Finland firar de stupades minnesdag. En minnesdag över alla de finska pojkar som stupade i vårt senaste krig. Som jag redan nämnde om, brodern som begravs idag, hans pappa var en av dem som stupade i kriget i försvaret för vårt land. Om vi tänker på vårt lilla land, Finland, så var det en fullkomlig omöjlighet att vi skulle ha kunnat bevara vår självständighet och försvara våra familjer med de vapen vi hade och med den skara soldater vi hade. Men över Finlands folk så fanns Herrens stav som var upplyft genom tusentals böner till Gud. Det fanns speciellt ett tillfälle i vårt lands historia som saknar motstycke Och på det stället i norra Finland vid ryska gränsen så har man lyft ett minnesmärke som finska staten lyfte upp. Och där står det skrivet tre ord på finska. Här hjälpte Herren. Det är bilden av en ensam skidåkare som kommer mellan två berg skidande. Och det var bilden av den finska soldaten. Vad var det som skedde där? Ingen har vetat under många år vad som skedde där. Utan det enda man visste var det. Att fienden kommer med en skara som var 100 gånger större än de fåtaliga finska försvararna. Plötsligt så svänger fienden och så springer man tillbaka. Varför gjorde de det? Det var ett mysterium i 50 år i Finland. Men så hade man en veteranträff och de möttes två soldater som var med vid det här tillfället. En finsk man och en rysk man. Jag fick höra det här av fältpastorn för någon vecka sedan. Jag var på en militärförläggning och höll sammankomst med pojkarna. Och då berättade fältpastorn det här, för han hade hört det, vad som hade skett här. Då frågade den här finska pojken av de här ryssarna att, av den här ryska pojken att vad var det som gjorde att ni svängde? Vi var ju så få, vi hade inga vapen och ni var ju utrustade. Så säger den här ryska mannen åt den här finnen att ni var ingenting, vi var inte rädda för er. Ni var några man med gamla gevär. Men de vita gestalterna med vingar på ryggen som var i oräknelig skara emellan er, den blev vi rädda. Nu visste Finlands folk vem det var som vid det här tillfället hade stridit för dem. Det var Gud i himmelen själv. Och då ingenting annat hjälpte så sände han sina änglar för att hjälpa de fåtaliga finska soldaterna. Nu kanske ni ställer den frågan att vad var det som gjorde att Gud bevarade Finlands folk? Under kriget hade vi en president som då kriget bröt ut så höll han ett radiotal till våra fäder. Min morfar brukar berätta om det här. Då säger presidenten åt Finlands folk att nu är det tid att be till Gud. Nu är det tid att lägga vår sak inför himmelens Gud. För vi kan ingenting om inte Gud hjälper oss. Så gjorde man i hemmen i Finland. Alla mödrar som la sina barn och sova. Så läste aftonbön med sina barn att Gud skulle bevara vårt land. Här hade vi svaret på varför vårt land fick bevara sin självständighet. Genom bönens kraft till himmelens Gud. Nu lever vi i andra tider i vårt kära fosterland. Nu lever vi en sådan tid i vårt fosterland så att vår kära folkkyrka håller på att besluta om att börja sammanviga homosexuella till äktenskap. Och det här inför altare i våra kyrkor. Det här är en så förskräcklig sak så alla kristna i Finland idag är mycket ledsna över det här. För det här är den största synden som har kommit över vårt land och vårt folk sedan den lutherska kyrkan kom till Finland för 500 år sedan. Varför är den synden så otroligt farlig och svår? Endast av den orsakens skull att det här upphäver Guds skapelseordning. Gud har aldrig skapat två män eller två kvinnor att gifta sig. Utan Gud har instiftat äktenskap mellan en man och en kvinna. Men nu har vi kommit i en sådan tid att våra biskopar propagerar för att börja välsigna synden. Nu är vi många i vårt land som är rädd att Guds välsignelse ska vika ifrån vårt land och vårt folk. Om vi viker bort ifrån Guds ord så viker välsignelsen bort ifrån oss. Ni har här i Sverige under många år redan haft ett sådant beslut att man får viga par av samma kön till äktenskap. Men jag läste den här veckan i en tidning där hemma att 80% av Sveriges folk säger att vi tror inte på Gud mer. Då skulle jag vilja säga på det sättet att det är inte det farligaste ännu då människan vänder Gud ryggen. Men då Gud vänder människan ryggen, då är det allra farligaste. Om den välsignande staven som Mose höll över Israels barn, om den sjunker ner för att det inte längre finns händer som lyfter den här staven. Då är vi sålda som människor och då är vi sålda som folk. Denna Guds stav som Mose höll i sin hand, det var den som var ett tecken för människorna. Det var inte den som bevarade den, utan det var ett tecken för alla judar då de skulle strida. De såg upp mot berget och så ser de staven som Mose håller i sin hand. Och så visste de det, att himmelens Gud strider med oss. Himmelens Gud är med oss och välsignar vår strid. Det här är så oerhört viktigt för oss också idag. Genom århundraden så har ju den lutherska kyrkan varit denna stav som människorna har sett upp till. Och prästerskapet har varit dem som har predikat åt människorna och som har välsignat människorna. Nu kommer den frågan till oss. Vem ska då hålla upp den här staven sen situationen har blivit som den är idag? Jo, det är Kristi kyrka. Och vad består Kristi kyrka av? Kristi kyrka består av alla de människor som är Guds barn, som har sina synder förlåtna och har frid med Gud i ett gott samvete. Kristi kyrka känner inte jordiska gränser. Den går över jordiska gränser, men den går från ett hjärta till ett annat hjärta. Till alla de hjärtan här i världen som älskar Gud och som älskar Guds ord. Kristi kyrka har inte blivit svagare. Utan Kristi kyrka lever och mår bra. Och den tillväxer ända till ändens tid tills Herren Jesus kommer tillbaka. Vi vet att nu möter alla de människor som vill tro som förr. Möter motstånd här i världen. Och många gånger så kan man möta försmedelse här i världen. Då är risken så stor att vi faller offer för det, att vi vill vara människor till lags. Och så tummar vi på den sanning som vi har fått lära oss ifrån Guds ord, för att vara människorna till lags. Men har ni tänkt på det, bröder och systrar, att det var just det som kung Saul gjorde? Gud hade sagt åt kung Saul att han hade inte rätt att tända offerelden, det var endast profeten Samuel. Men så tände han ändå offerelden. Så kommer profeten Samuel och så frågar han av honom: vad har du gjort? Då säger Saul de här orden som blev en bekännelse från hans sida: jag fruktade för folket, ty folket börjar bege sig hem. Då gjorde han det eftersom han fruktade för folket. Give Gud att vi aldrig skulle känna en sådan fruktan, utan att vi skulle få känna frihet inför Guds ord och inför Herrens ord. Känna frihet att leva och tro så som vi tror. Det kan komma svåra tider ännu som vi upplever där i vårt land. För vi har kommit i en sådan tid att de präster som tror som Kristi kyrka har trott i 2000 år, de får sparken från sitt arbete som präster i Finska kyrkan. Det kan ännu gå längre, men om det också skulle gå längre så ska vi komma ihåg en viktig sak. Herren Jesus lever och han lämnar aldrig det sina. Vi kan ibland kan vi få tvivelsmål om framtiden. Att hur ska det bli? Ska vi klara oss som kristna? Eller kommer vi att falla för trycket ifrån synd och värld? Att falla ifrån tron? Då skulle jag vilja säga på det här sättet, att det allra viktigaste för oss är att komma ihåg att ännu lever Herren Jesus och han lämnar aldrig sina barn. Han förskjuter aldrig sina barn och han lämnar oss inte ensamma i striden. Utan då vi ansätts av djävulen så ska vi se upp på den här lyftade staven som Mose höll i sin hand. Den här staven som är så oerhört viktig för alla. För om vi ser upp emot den här staven så vet vi varifrån hjälpen kommer då vi behöver hjälp. Då vi frestas av synden så ska vi se upp mot den här staven. Själv kämpar jag många gånger med det här. Jag frestas av många olika sorter. Fastän man ska predika Guds ord åt andra så får jag många gånger erfara att jag är under en så stor frestelse. Jag har många gånger kommit ihåg vad Ingemar Röberg berättade då han var där hos oss och predikade. Han säger på det här sättet att då han var en ung pojke, en ung kristen pojke, så förundrades han många gånger över hur hårt frestad han var av djävulen. Men han sa på det här sättet att senare i livet så fick jag lära mig varför. För han sa att djävulen visste att han skulle börja predika Guds ord. Och han visste det, att får han honom att falla i otro då han är ung, så kommer hans mun att vara stängd. Men han sa, ni vet ju hur Ingemar predikar. Så han sa, men han lyckades inte, för det fanns en starkare hand med mig som bevarade mig. Jag har många gånger också fått be till denna starka hand att han skulle bevara mig i tron, så att inte frestelsen skulle bli så stark så att den skulle fälla mig ifrån en levande tro. Då Josua hade segrat över folket så var de tacksamma alla människor mot Gud. Så Mose lyfte upp ett altare av 12 stenar och offrade åt Gud på detta altare. Som tack till Gud för att han hade bevarat dem från denna fiendeskara. Och då säger Gud åt Mose att du ska teckna upp i en bok allt det här. För jag ska utrota amalekiterna ifrån världen eftersom de stred emot mig. Och hur gick det med amalekiterna? Då Israels barn hade intagit Kanans land så står det skrivet på det sättet att den näst äldsta av Jakobs söner Simeon, Simeons efterkommande, så de begav sig till det ställe där amalekiterna bodde. Och på Guds befallning så förgjorde de det här folket. Det här alltsammans kan ni läsa om i första krönikeboken. Det var det straffet som det här folket fick för att man inte trodde på Gud utan istället stred emot Guds folk med vapen. Det här är viktigt för oss att komma ihåg. Den som strider på Guds sida, den som vill vara ett Guds barn och som har sina synder förlåtna, kommer en gång att segra. Kommer en gång att få komma till himlen. Och då den dagen kommer, så då är djävulen en gång för alla besegrad. Och då kan han inte längre oroa oss. Då kan han inte längre fresta oss till synden. Utan då är vi för evigt hemma hos Gud. Det enda som kan hindra oss från det här, det är synden, om den får bygga bo i våra hjärtan. Men vi ska be till Gud ikväll att han ska bevara oss alla i en levande tro och att han ska visa för våra inre ögon vad som väntar oss på den andra sidan. Så att vi ska få en längtan efter att en gång få komma dit. Om vi också ska erfara ikväll att vi är den allra mest misslyckade kristna människan, som så många gånger känner både frestelser och tvivel, så har vi ikväll rättighet att tro, all synd förlåten, i Jesu namn och Jesu blod. Ta fasta på de här orden och tro dem och bevara dem i ditt hjärta. Så ska Gud välsigna ditt liv och en gång föra dig hem till himmelen. I Jesu namn, amen.
Jag avslutar med tack och bön. Herre, vi tackar dig för det ord som vi har fått höra. Tack Herre för att du vill vara krukmakaren som formar oss i dina välsignade händer. Herre, led du oss på livets väg. Herre, vi tackar dig också för bönen och alla de löften som du har knutit till bönen. Herre, lär du oss att bedja. Hjälp oss att lägga fram allt inför dig. Alla glädjeämnen men också alla bekymmer. Herre, tack för alla de gånger som du har varit med ditt folk och lyssnat till de böner som har ropats upp till dig. Herre, vi ber också att du skulle höra våra böner. Allt det vi vill lägga fram inför dig. Herre, vi ber också om nattens beskydd. Vi ber för morgondagen. Vi ber för våra gudstjänsttillfällen här. Men vi ber också för alla de gudstjänster som hålls i vårt land, i kyrkor och bönhus. Herre, att ditt ord skulle räckas ut. Att du skulle beröra oss och alla som kommer till gudstjänst. Herre, vi ber också om din välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Efter slutsalmen så alla välkomna på servering. Imorgon så fortsätter vi 13:00 och 16:00 och mat däremellan. Alla varmt välkomna. Under slutsalmen 337 så ger vi också tillfälle att ge en gåva för att täcka mötesomkostnaderna. Salmen 337, mitt hjärta fröjda dig. 337.